Dagens evangelietext, eller predikotext, är från Johannes evangeliet 21. Och det handlar just om den uppståndne Jesus och hans möte med lärjungarna. Jag läser från vers 15. När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: För mina lamm på bete. Och han frågade honom för andra gången: Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade: Var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: Har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och Jesus sade: För mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal så ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom: Följ mig. Petrus vände sig om och fick se att den lärjunge som Jesus älskade följde efter. Han som under måltiden hade lutat sig bakåt mot Jesus bröst och frågat vem det var som skulle förråda honom. När Petrus såg honom frågade han Jesus: Herre, hur blir det med honom? Jesus svarade: Om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Du ska följa mig. Därför spred sig ett rykte bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till Petrus att lärjungen inte skulle dö, utan: Om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Det är den lärjungen som vittnar om allt detta och har skrivit ner det. Och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Jesus gjorde också mycket annat. Och om var sak skulle skildras för sig, tror jag inte att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas.
Jag tycker väldigt mycket om det här avsnittet som lästes här idag. Det är så att det är andra årgångens texter som jag har valt här idag. Och jag skulle vilja läsa ett gammaltestamentligt ord i sammanhanget här. Och jag skulle vilja sätta rubriken: Det är Jesus, allt kan bli bra. Och då väljer vi givetvis från Jeremia 18, där det berättas någonting i första 6 verserna. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa: Stå upp och gå ner till krukmakans hus, där vill jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakans hus och fann honom upptagen med arbete på drejskivan. Och när kärlet som krukmakan höll på att göra av leret misslyckas i hans hand, började han om igen och gjorde av det ett annat kärl så som han ville ha det gjort. Och Herrens ord kom till mig, han sa: Skulle jag inte kunna göra mer, ni av Israels hus, som den krukmakare gör? Jo, som leret är i krukmakans hand, så också ni i min hand, ni av Israels hus. Och så vill jag hoppa fram till Johannes evangeliet igen och läsa de verser som stod innan det som Inger läste förut. För jag tycker allt är i sammanhang. Sen visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så: Simon Petrus, Thomas som kallas Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner och 2 andra lärjungar var tillsammans. Och Simon Petrus sa till de andra: Jag ger mig ut och fiskar. Och då säger de: Vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men när natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: Mina barn, har ni ingen fisk? De svarade nej, och han sa: Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni. De kastade ut nätet, och nu orkade inte dra in det för all fisken. Och det kände de ju igen, det hade hänt en gång tidigare. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: det är Herren. Och när Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. Det hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då det steg i land fick det se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem: hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick inte nätet sönder. Jesus sa till lärjungarna: kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Det var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. Det här uttrycket: mina barn, har ni ingen fisk? Och så svarade de ju ett nej, och han säger: kasta ut nätet på högra sidan båten så får ni. Om man tänker sig in i lärjungarnas situation, så var de ju kallade till att vara fiskare. Och det är ju vi också på ett annat sätt kanske. Men våra prestationer fungerar inte. I de sammanhang vi finns så frågar vi efter visioner, starka ledare, men glömmer ibland att det finns en som alltid är med, som även idag ställer den här frågan: har ni ingen fisk? Och det är ingen anklagelse detta på något sätt, ingen skuldbeläggande, utan bara en undrande kärlek, precis som vid det här tillfället. För vad Jesus säger, det är ju detta: gå min väg, pröva andra sidan, våga släppa det som är invant. Och det hade de ju gjort tidigare, när de blev kallade att följa Jesus då några år tidigare. De hade släppt vad de hade för händer och tagit steget. Familjen, vännerna hade varnat dem kanske, vilka konsekvenser det skulle vara, bli. Och så hände ju nu för tiden också. Och man kanske hade talat om balans och lagom och att inte överdriva. Men det hade inte hjälpt, för suget var för stort. De hade kopplat loss säkerhetsbälten och följt den där främlingen som han var då. Och det var tre fantastiska år. De hade inte kunnat fatta hur man kunde ägna sina liv på det viset. Och liksom att det hade blivit så innehållsrikt. Tänk alla fantastiska människor de hade träffat. Allt som hade hänt. De sjuka, de deprimerade, de utmobbade, som Jesus hade hjälpt, och där de fått vara med på ett hörn. Alla timmar i sällskap med denne från början gåtfulla främling. Och det var ju så att de fortfarande undrade över vem var han egentligen även mot slutet. De hade ju lärt känna honom, ändå drog han dem hela tiden in på väldigt okända områden. Så det där "följ mig", det var egentligen någonting som var väldigt, väldigt utmanande. Nu, innan de träffade Jesus där vid Genesarets sjö, då hade de inte orkat prata om det som hade hänt. Drömmen var ju krossad. Den hade malts ner mellan, ja, ni vet det här med makten i samhället. Det var maktmänniskorna som hade lyckats. Man ska inte tro att man är något i denna världen. Man ska inte hoppas att det ska bli annorlunda. Man ska hålla tyst, man ska anpassa sig. Och nu står de på sin gamla arbetsplats, sju förlorare egentligen, som ingenting har att säga av varandra utom att försöka med det där gamla invanda. Har man förlorat allt så har man ju också förlorat orden. Och en av dem drar med vant grepp ut båten mot vattnet, och det andra följer signalen. Ingen orkar vänta sig någon fisk, och det blir det inte heller. Och hela natten går. Och vad spelar det för roll? Inget rör sig. Det händer inget. Och när de glider mot land där i båten, och då är det väl soluppgång antar jag, så möter deras trötta blickar en man på sanden. Och det är Jesus. De var inte övergivna. Det var inte slutet, utan var början på en verklig relation med Gud. Det var det här de skulle komma fram till. Och kanske du och jag tycker att många gånger så är det tomhet och frånvaro på livets botten. Men då står någon där och väntar. Det skulle kunna gälla hela kristenheten. när vi har bränt ut oss på alla intressanta projekt och spännande gudsbilder, nya spännande teologier, och återvänt till den enkla tystnaden på botten av det vi från en gång fick och började med. Då riskerna för att bli överraskade. Det är Herren. Man kände igen honom därför man var tillsammans med honom. Visste hur han uppträdde, vad han gjorde, kände atmosfären kring Jesus. Men det som får oss bort från det, det är det när man lyssnar mer på annat i tiden. Bibeln talar mycket om tro. Och ibland missuppfattar vi och inriktar oss ensidigt på något teoretiskt eller något väldigt förandligat. Bibelns tro i både gamla och nya testamentet, det är en väldigt praktisk och handfast tro. Och det handlar framförallt om ett beroende av den Gud som ger oss tron. Grundtexten och även judisk tradition visar att tro är ett helhetsbegrepp. Det är en livsstil. Det handlar om beroende av Gud. Ordet tro innebär, som jag upplevt, först och främst trohet, trofasthet, en tillit på Gud. Att prestera tro, tro sig genom något egen kraft, har jag upplevt vara meningslöst. Skämsamt kan man ibland använda det, men det är ingenting som bär, utan det är beroendet av Gud som bär. Det du får är Guds gåva. Det är gratis, det är nåd. Att utlämna sig själv, att lita på att vad som än händer så är jag Guds hand. Det är tro. Där jag bor i Sjuhäradsbygden, Rävlanda är utkanten av Sjuhäradsbygden, det används ofta ett uttryck, det blir la väl, säger man. Jag vet inte om man säger så här. När man vill tänka på att allt kommer ordna sig till slut. Och jag kan inte läsa den här berättelsen av Petrus, hur han blir upprättad, hur han blir förlåten av Jesus, utan att tänka på detta. Det blev väl för Petrus, visst, han fick troligtvis lida martyrdöden. Men ändå, på detta som vi känner till, förnekelsen, det här sorgliga att Jesus försvann från dem för ett tag, det blev gott slut på det. Han hade ju totalt fallit igenom. Han hade 3 gånger förnekat sin mästare. Nu fick han 3 gånger, som hörde förut, förklara sin trohet och sin kärlek. Vi får höra hur Petrus åter upprättas, allt blir väl. Och det är ett underbart evangelium, ett glatt budskap som gäller fler än Petrus. Det finns många fler som svikit. Det finns många fler som kommit bort. Idag handlar det om att allt kan bli bra igen. För vilka, kan man fråga sig? Och det underbara svaret som jag upplever, det är för alla. Petrus var inte ensam detta. Det har hänt samma sak för väldigt många människor. För det är lätt att svika. För det är många faror som hotar lärjungar. Tanklöshet, övermod kan driva oss bort från Gud. Det kan få oss förneka Jesus. Det kan ske dramatiskt när Petrus förnekade då. Han till och med förnekade med en ed. Men det kan ske på många, många sätt. Och det är sättet att handla som vi många gånger kan bryta mot frälsarens ord och förmaningar. Och hur fantastiskt är det då inte att Jesus möter en lärjunge som så illa har förnekat honom. Han var ju klippmannen. Petrus, på denna klippa ska bygga min församling. Han var den första som hade tillbekänt sin tro att Jesus var Messias. Det var han som föll igenom. Och det ändå så är det ju så att trots att han ville gå i döden för Jesus, så var det han som förnekade. Men kan vi egentligen läsa det här utan att känna igen oss själva? Jag känner igen mig själv. Jag vet inte hur du upplevde det. Men det är lätt att svara undvikande. Och hur lätt är det inte tiga när vi skulle tala? Och kanske att tala när vi skulle tiga. Petrus ville hjälpa Jesus när han gick in till översprästen. Det tror jag vi förstår allihopa. Men han trodde sig om för mycket trots att Jesus hade varnat honom. Han var övermodig. Och många faller på det sättet i en falsk iver att stå upp för Jesus. man vill fixa för honom, hjälpa honom. Ofta är det Guds kyrkas församlingssynd att tvärt emot Jesu tydliga ord tro sig veta bättre än vad Jesus själv vet. Men allt kan bli väl igen. Petrus blev upprättad berodde helt och hållet på Jesus, inget annat. När han glömde sin herre så glömde inte Jesus sin lärjunge. I förnekens stund hade ju Jesus vänt sig om och med kärlek sett på sin oförstående lärjunge där. Och den blicken glömde nog Petrus aldrig. Han ångrade sig direkt, gick ut och grät bittert. Men han fick möta Jesus igen. Och allt kunde bli väl. Allt kunde bli bra. Jesus glömmer inte dig. Han glömmer inte mig. Och en sak jag tänkte på i den här texten också, att efter uppståndelsen, när Petrus hade fått möta Jesus, så fick han beskedet: ge dig iväg till Galileen. Och det gjorde han. Så långt följde han Herren. Och det är så att vi ska söka Jesus där han lovat att möta oss. Han kallar oss till vårt Galileen, till sin församling där han vill möta oss. Han vill bryta brödet med oss, vill tala till oss. Han vill att allt ska bli bra. Tänk vad som hade hänt om Petrus inte hade brytt sig om det där och skyndat sig upp till Galileen. Jag vet inte, men det hade kanske hänt andra saker då. Han fick inte vara fred för Jesu fråga. Älskar du mig? Älskar du mig? Älskar du mig? Är det här det betyder att vara kristen? Då ställs ju allt på sin spets. Den är rak och den tydlig, den frågan. Den kan ställas på ett annat sätt. Men till slut handlar det ändå om min relation till Jesus. Älskar du mig? Han älskar oss så högt att han inte sparar något. Han dog för oss för att döda ondskans makt för att vi ska få leva. Och på vårt svar på hans kärleksförklaring så hänger faktiskt oerhört mycket. Den självsäkre Petrus måste ner till jorden. Han hade en besvärlig prövning. Han fick gå igenom den. Han måste upprättas. Och samma gäller mig. Petrus fick kapitulera. Herre, du vet att jag har dig kär. Och vi kan inte förställa oss inför Jesus. Men när Jesus kallar oss tillbaka till sig, då gör han det för att vi ska upprättas. Inte för att fördöma oss. Det kan kännas lite obehagligt ibland när han utmanar oss. Men det är så att vi inte ska dra oss undan ändå. Utan att Petrus kunna erkänna: det här fattas mig. Någon kanske svarar: du vet allt. Du vet att jag så gärna vill följa dig. Förkasta mig inte, jag har dig kär. Någon annan kan svara: jag vill men jag kan inte. Jag sviker det ofta. Men du vet att jag vill tillhöra dig. Eller: du vet att jag älskar dig men skenar iväg på egen hand. Förlåt mig. Alltså, det viktiga är att vi svarar på det Jesus utmanar oss med. När vi inte undandrar oss den här, ska vi kalla för prövningen, så kan allt bli väl igen. Han förlåter oss. Han upprättar oss. Allt är väl. Petrus blev återinsatt i sin apostelämbete. Och så är det alltid när Jesus förlåter. Det är som det onda aldrig hade hänt. Det är borta. Vi läser också profeten Jeremia, hur han såg den här keramiken, krukmakan. Och Herren vill lära honom något där. Det är en tydlig bakgrund till den här berättelsen om Petrus. Han fick se, Jeremia, att när kärlet som krukmakan höll på att forma misslyckades, så började han om gång på gång för att göra något nytt, så att till slut blev någonting bra av det. Så handlar Herren med Petrus och så handlar han med oss. Han börjar om. Allt kan bli väl. Vi får alltid komma tillbaka. Jesus älskar oss. Han vill alltid börja om och ställa allt till rätta. Det är frågan till oss alla. Låter du Jesus göra det? Han utmanar dig och mig idag. Har du mig kär? Låt oss stanna där. Jesus. Tack för att du utmanar oss. Tack för att du utmanar Petrus och du utmanar de andra lärjungarna. Och vi vet vilka underbara följder blev av detta. Att din församling fick växa. Och du har genom din heliga ande kunnat leda din församling genom tiderna. Jag ber dig att du ska ta över våra liv. Tack för att du älskar oss. Hjälp oss att kunna visa vår kärlek tillbaka. Amen.